Vi ber. Tack Jesus för att du älskar oss. Tack Jesus för att du är här just nu. Tack Jesus för att du vill ge av din kärlek till oss där vi sitter och står. Tack för att du älskar oss, Jesus. Amen. Det händer att jag hamnar i diskussioner med teologistuderande. Och när det händer så upplever jag nästan alltid samma sak, nämligen att jag ligger efter. Att det finns så mycket mer att veta, att läsa och brottas med i den kristna tron. Både när det gäller översättning och tolkningar av bibelord, men också sådana sakfrågor som försoningslära och liknande. Det är frustrerande att känna att jag är oinsatt i något som verkar så viktigt att förstå om den Gud jag tror på. Men så fick jag höra talas om teologen doktor Karl Barth. Doktor Karl Barth. Och jag kan direkt säga att i en teologidiskussion med honom hade jag inte haft någonting överhuvudtaget att komma med. Han var en av 1900-talets allra viktigaste och mest lästa teologer. Han skrev otroligt mycket. Han skrev bland annat ett 9000 sidor långt teologiskt uppslagsverk i fyra band och 13 delar. Alltså ni förstår att han skrev kopiösa mängder text, teologi. Tyvärr dog han innan det här verket blev helt färdigt. Men han hann ändå skriva 9000 sidor, det får man vara nöjd med. Ni förstår att han skrev mycket. Hur mycket han hade läst, det liksom övergår mitt förstånd. 1962, mot slutet av sitt liv, så får doktor Karl Barth frågan, som den belästa teolog han var: vad är det viktigaste med kristen tro? Kunde han summera de miljontals ord han hade skrivit i ett enda budskap? Han funderade en liten stund, men sen svarade han genialiskt: Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Jesus älskar mig, och det vet jag, för det står i Bibeln. Jesus älskar mig, och det vet jag, för det står i Bibeln. Vår församlings barn- och ungdomsarbete, det kallar vi SMU. Och vi har en SMU-styrelse. Och i den satt vi och diskuterade vad vi vill skicka med varje barn och ungdom som kommer hit regelbundet, eller kanske bara en enda gång. Jag vet inte om ni har tänkt på hur mycket verksamhet vi har i församlingen. Det är väldigt mycket som behöver fungera, praktiska frågor som behöver lösas. Det är många grupper som träffas som behöver ha någonting att göra och bra lokaler att vara i. Så det är inte konstigt att detta leder till mycket administration och drift. Och då finns SMU-styrelsen bland annat till för att utveckla och hålla verksamheten flytande. Men all den här verksamhet kan gör mig ofta disorienterad och få mig att glömma vad vi håller på med och varför vi håller på. Så vi satt i SMU-styrelsen och diskuterade: vad vill vi skicka med barn och ungdomar som kommer hit, kanske bara vid ett enda tillfälle? Och vi enades i att det vi vill skicka med är: Jesus älskar dig. Och när vi kom fram till det, så tänkte jag: just det. Och nu kanske ni blir oroliga att ungdomsledaren inte hade koll på det här. Men ändå, jag tänkte, just det. Det är ändå så enkelt när det väl gäller och när det hettar till. Jesus älskar dig, du duger som du är. Jesus älskar dig. Och om du inte tror på det så kan du läsa i Bibeln. För det står det, att Jesus älskar dig. Idag vill jag predika om att börja med Gud, kampen mot ondskan. Jag kommer predika om att utgå ifrån att det är sant att Jesus älskar mig. För Jesu, jag älskar dig, har besegrat all ondska. Jag kan bara utgå ifrån mig själv naturligtvis. Och jag upplever 3 stycken tydliga förändringar som sker i mig när jag utgår ifrån att Jesus älskar mig. Alltså inte bara när jag får höra det eller när jag läser det, utan när jag tar det till mig och tror att det är sant. 3 naturliga konsekvenser som sker då Guds kärlek får tränga in, landa och rota sig i våra inre. Och här kommer den första. Jesu, jag älskar dig, gör mig fri. Jesu, jag älskar dig, gör mig fri. Och vi läser igen ur det bibelordet vi fick till oss förut. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss, att vi kan vara frimodiga på domens dag. Ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Kärlek i sig själv är befriande. Det skriver nog de flesta under på. Att kärlek på ett kraftfullt sätt befriar. Eftersom vi vet det, är det inte konstigt att människor är rädda för att inte vara älskade. Kanske är rädslan för att vara oälskad den vanligaste av alla rädslor. Vanligare än både finanskrisskräck och höjdskräck och så vidare. Precis som kärleken befriar, så gör rädslan för att inte längre vara välkommen hem eller omtyckt av andra att människor blir låsta och hämmade. Att vara rädd för att bli utesluten i gruppen är ju en instinkt och en bra egenskap som säger åt oss att följa sociala koder och fungera bland folk. Men det tror jag låser in så mycket i människor. Vad Jesus säger med sitt "jag älskar dig" är så mycket mer än just de 3 orden. Om Gud är allsmäktig, vilket jag tror att han är, så vet han också allting. Han känner dig och mig, och han vet allt om oss. Och även om han gör det, så säger han utan att tveka: "Jag älskar dig." Och det är nu uttrycket skräckblandad förtjusning kommer till sin rätt, tycker jag. Förtjusning över att någon älskar en, och inte vem som helst, utan hela universums skapare. Men inte nog med det. Han gör det trots att han känner alla dina tankar. Och om du är som jag, så finns där en del avundsjuka, egoism, domar mot andra och missundsamhet. Även om du säkert är en god man eller kvinna. Och här kommer en touch av skräck in i förtjusningen, eller hur? Men Gud tvekar inte med sitt "jag älskar dig". För han vet att du är du, och dina tankar och känslor är en del av dig. Även det du skäms över. Och Gud älskar dig just för att du är den du är. Och om man utgår ifrån det och låter sig älskas av Gud för den man är, så blir man fri. Fri från rädslan att vara oälskad och fri från mindre värdeskomplex och fri från en osund självbild och fri från dålig självkänsla. Fri från de hårda domar vi fäller över våra egna liv. Listan är lång, för det står att om nu sonen befriar er så blir ni verkligen fria. Så punkt 2 här. Jesu, jag älskar dig. Få mig att lära känna Gud på rätt sätt. Och då tar vi och tar en titt i första Mosebok. Det står så här. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem. Gud såg att allt han hade gjort var mycket gott. Så fullbordades himlen och jorden och allt vad där finns. Den sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt verk. Alltså, Gud är från början fullständigt nöjd med människan han har skapat. Han såg att det han hade gjort var mycket gott, och det ene människan har satts i skapelsen som den fullbordats. Gud är nöjd. Men trots att jag vet om det, att jag har läst detta, så är det inte alltid min utgångspunkt. För trots att jag har hört att Gud inte bara är kärleksfull utan är själva kärleken, så hamnar jag ofta i en gudsbild där Gud är ganska hård, dömande, arg och inte sällan besviken. Och det kan vara i en diskussion om en sakfråga, om hur Gud ställer sig till någonting, eller när jag läser historiska texter i Gamla testamentet. Men Gud blir aldrig så dömande som när jag ibland tänker på hur han måste se på mig. Inte kan han förlåta mina lögner och alla mina brutna löften. Han som ser rakt igenom min fasad som är så ren och präktig kan väl inte stå ut med lögnerna på insidan. Och det är väl olika från person till person, tänker jag, men för mig är det inte överdrivet att dagligen påminna mig om att Jesus älskar mig och tacka honom för det, för att komma ifrån en sån här gudsbild. Och du kanske inte känner igen dig i den här gudsbilden, utan skulle svara om någon frågar dig att Gud är god, alltid god, han är kärlek och väldigt förstående. Och det skulle jag också svara om någon frågade mig om hur min gudsbild såg ut. Men så finns den där självfördömelsen och ångesten över kanske att den personliga andakten inte blir av, eller det dåliga samvetet över att bibelläsningen inte är vad jag har hört att det ska vara, och så vidare. Och det är precis det här jag kallar den hårda gudsbilden. För det är väl i rädsla och oro för vad Gud tycker om hur vi beter oss som detta växer fram. Men när jag utgår ifrån att Jesus älskar mig, så blir det en så mycket varmare ton i bönen. Och jag släpper de dödfödda försöken att försvara mina snedsteg och synder. Jag vet ju att Jesus älskar mig, så det finns ingen fasad som är värd att upprätthålla. Jag inser att det inte finns någonting jag kan göra för att förtjäna mer av Jesu kärlek. Alltså, Jesus, jag älskar dig, hjälper mig att komma ifrån en dömande gudsbild och lära känna den Gud som skapat mig och faktiskt är nöjd och glad över att jag är den jag är. Med den utgångspunkten har vår relation goda förutsättningar att djupna. Jesus, jag älskar dig, hjälper mig att älska hela världen. Det är den tredje konsekvensen. Jesu, jag älskar dig, hjälper mig att älska hela världen. Och vi går tillbaka till första Johannes brev. Vi älskar därför att han först älskade oss. Om någon säger, jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Det är fascinerande att när Gud gör någonting inåt i en människa så får det alltid konsekvenser utåt mot andra människor. På något sätt faktiskt. Till exempel när den helige ande flyttar in så växer det fram goda egenskaper och frukt som blir till njutning för andra människor. Och så är det också om Jesu, jag älskar dig, tränger in och når hjärtat eller hjärnan. Beroende på hur man fungerar. För om man kan utgå ifrån att Jesus älskar mig så borde det inte vara omöjligt att utgå ifrån att Jesus älskar alla andra också. Grannar, kollegor, ovänner, svenskar, amerikaner, judar, muslimer. De jag älskar och de jag inte tycker om. Jesus, jag älskar dig. Gäller alla. Och du och jag har fått uppdraget av honom personligen att leva ut det i handling och sanning. Och det handlar inte om att vara känslomässigt förälskad i varje människa på den här jorden. Naturligtvis inte. Det handlar om att fatta ett beslut om hur man ska förhålla sig till människor i sin omgivning. Och med risk att bli årets torrboll så hävdar jag nu att kärlek är ett beslut. Torrt kanske och tråkigt, men så kraftfullt, så mäktigt. Kärlek är ett beslut. Ett val vi alltid har att behandla andra med respekt. Och betjäna den som behöver min hjälp. Och kan det då vara så enkelt att detta inte heller blir en prestation eller en last, utan att Guds kärlek på ett naturligt sätt räcker och blir över efter att jag har fått ta emot utav den? Jag tror absolut att det är så. Om man utgår från att det är sant så finns där en outtömlig källa av kärlek som du kan dricka dig mätt vid först. För att sen ösa över någon annan. Jesu, jag älskar dig är så stort att det besegrar all ondska på alla plan. Inåt på det personliga planet blir jag fri av att veta att jag är älskad som den jag är. Det finns ingenting jag kan göra för att bli mer älskad utav Gud. Och det onda som försöker övertala mig om något annat ger vika. Och i det yttre perspektivet får Guds kärlek mig att se på människor i min omgivning på ett nytt sätt. Med kärlek och förståelse och ödmjukhet inför att det är Guds skapelse jag lever i där alla är älskade. Jesu kärlek är inte exklusiv för mig att äga. Det stannar inte ens vid dem som tror på honom. Utan Guds kärlek fullbordas. Alltså den blir total när vi älskar vidare. För älskar vi så förblir han som älskar oss i oss, så stod det. Och hans kärlek når sin fullhet. Avslutningsvis vill jag berätta om en undersökning man gjorde för några år sedan i USA. Man frågade 1000 amerikaner om vad de längtar mest efter att höra. Vad vill du helst att någon ska säga till dig? Var frågan som 1000 amerikaner fick. Så vad tror ni kom på första plats? Vad tror ni kom på första plats? Helt rätt, självklart. Jag älskar dig. Och det är väl bara att instämma med amerikanerna. Människans mest grundläggande behov måste väl vara att bli älskade. Det har gjorts filmer, spelats pjäser, skrivits böcker och sjungits sånger, målats tavlor, begåtts brott och byggts palats och offrats liv. Allt för att bli älskad. Och tänker du på någon speciell just nu som du älskar, så kan du också nu utgå ifrån att den personen längtar efter att få höra det. Även om han eller hon inte är amerikan. Så vad tror ni kom som på andra plats i den här undersökningen? Alltså det näst mest längtade efter citatet. Det är svårt. Vi är ju inte amerikaner, vi vet inte. Men de svarade som på andra plats: du är förlåten. Du är förlåten. Och det tycker jag är väldigt intressant och fascinerande. Att så många människor går omkring och längtar efter att få höra att de är förlåtna. Tänk vad mycket press och ångest som ligger uppdämt i människor som bara måste få veta om de är förlåtna, om de kan få gå vidare i sina liv. Det är en längtan till den otroliga lättnaden och förlösande kraften som är konsekvensen av att bli förlåten. Du är förlåten. Det är nummer 2 på listan av vad 1000 amerikaner helst vill höra. Så vad kom då på 3:e plats? Maten är färdig. Maten är färdig. Ha? Visst är det fantastiskt? Här sitter säkert många och längtar efter att någon ska säga: kaffet är bryggt, välkomna ner. Man behöver inte leva i svält för att förstå vad en god måltid i rätt tid innebär av glädje. Och efter 2 mer själsliga begär och önskningar så kommer här någonting väldigt konkret. En längtan efter att bli omhändertagen, få omsorg och mat. Och rent vetenskapligt kanske man behöver lite mer kött på benen än just den här undersökningen för att konstatera någonting allmänmänskligt. Men pröva ändå tanken på att de här 3 är människans mest grundläggande behov. Kärlek, förlåtelse och mat. Några förstår kanske vart jag är på väg nu. Jesus. Jesus erbjuder de här 3. Han är svaret på våra djupaste begär. Han säger ordagrant: jag älskar dig. Du är förlåten. Och kom och ät. Jag är livets bröd. Dagligen behöver jag påminna mig själv om att det är just så, att Jesus älskar mig och att han har svaret. Han är svaret på min längtan. Han har vad jag behöver och är ivrig att jag och alla andra ska ta emot utav det. Så då är självklart min avslutande fråga till dig idag: vågar du tro? Vågar du tro och utgå ifrån att Jesus älskar dig? Här och nu. Jesus älskar dig. I så fall handlar det om att låta honom göra det. Att låta Gud älska dig. För budskapet vi som församling bör skicka med alla vi möter, det är budskapet som överträffar all teologi. Och det är budskapet som har besegrat all ondska och som förhoppningsvis står skrivet i våra hjärtan. Jesus älskar dig. Amen.